Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej tjejer!
Hej! Hur mår ni?
Bra.
Ja, det blir alltid väldigt långt paus när du frågar. Det är ofta du som frågar.
Och, vi och bara, så blir det lite tyst. Ja. Men jag är glad att se er.
Ja, på skärmen. Detsamma. Jag håller med. Detsamma. Mm. Vi som numera är bloggerskor. Ja. Jag, Lisa då, jag får jobba hårt med Anna och Petra för att de ska liksom acceptera att vi faktiskt är bloggerskor.
Men jag älskar också att vi är bloggare 2020. Jag tänker att lite, vi är liksom lite bloggare var ju liksom, alltså jag känner mig lite old fashioned på något vis. Nu har vi anammat blogg. Har ni hört talas om det här blogg? Så känns det lite.
Ja, alltså så här, min äldsta son, jag släppte bomben för honom igår. Jag sa, morsan är även numera bloggerska.
Vad sa han då? Då sa bloggerska han här, också.
Ja, mamma, den dagen jag ser att du är på TikTok, då är det över. Så.
Jag skulle precis föreslå TikTok.
Då, jag älskar men det ändå. Det tycker jag ändå är någon typ av kärleks. Liksom.
Ja, men, och jag tänker så här. Vi som funkismorsor, vi är lite mer förpassade till hemmet än andra. Ja. Så att det kanske är bra med en blogg. Så man har någonting att göra och man har någonting att titta på.
Vi har ju aldrig
någonting att göra.
Just
det där med att ha någonting att göra. Alltså, det känns ju som att vi pratar ju hela tiden om att, ja, att det här är terapi för oss. Och det blir skönt och allting. Nu har det ju blivit lite tvärtom. Nu har man ju fått ångest. Nu måste
Anna,
vi
du har alltid
haft
lite ångest.
Om vår ångest.
Ja. Nej, men jag vet. Ja, exakt. Nu får vi boka tid både för barnen och för oss.
Men så får vi också säga så här. Vi gör verkligen vad vi kan för att sprida kunskap som då kommer ifrån verkliga livet och som sagt inte bara ifrån forskare. Så att vi bjussar helt enkelt på att vi inte är världsbäst på att blogga och att jag är 47, äldst av oss alla och ger oss på det här. Vi bjussar på det.
Nej, men verkligen.
Ska vi säga så?
Jag tycker vi säger så.
Anna, vi får också på, tycker jag, så här att jag erkänner, jag är ingen mästare på att skriva, va? Du är ju ändå redaktör,
jag tycker du,
Lisa.
Det där måste man släppa, Anna. Det där är skitsnack.
Det där är skitsnack. Däremot så kan vi kanske, vi kommer att jobba lite på att placera bilderna på andra ställen. Och kanske lite fler bilder, lite kortare texter. Vi är lite i en startfas.
Vi är det.
Alla är man nybörjare någon gång, va?
Men, det är som
men
säger,
vi behöver stöd. Vi behöver att folk går in och läser vår blogg.
Ja, men den är gärna typ inte publicerad. Alltså det är så snurrigt det här. Jag ber om ursäkt alla lyssnare. För att
ja, men
det är
nu tror jag att
det
är... jag tror att den börjar bli publicerad. Ja. Vi var tvungna att skriva 10 inlägg. Sen skulle den bli publicerad. Och där är vi just nu. Jag tror att det pågår just nu.
Jag och Anna skriver så här, hej, jag heter Petra. Det var mitt inlägg. Och så var
det här är dagens outfit.
Det här är dagens... Och så står det tänkte du med jag liten... faktiskt att jag ska börja med. Häromdagen, det var ju så stor grej. Hade jag lånat så här Svante-strumpor, för det var ändå tydligen jag hittade på morgonen. Sen på en par Batman-strumpor. Hade haft på mig typ gått omkring ett par långkalsonger hela dagen. Men hade tagit av med dem. Så jag hade en t-shirt och så hade jag strumpor. Så hade jag satt på mig en jättefin dunväst. En lång dunväst från Arket som är väldigt fin. Men jag hade den utanpå. Ja. Och Birkenstock på det här. Alltså inga byxor. Inga byxor. En t-shirt.
Ja, men det där är funkismorsoutfit.
Och så Birkenstock. Vad var du med de här?
Ja, då var jag, sa jag till Marcus och jag bara, vad tycker du? Nej, då var jag på väg ut. Vi skulle precis gå och lägga oss på. Jag behövde gå ut och kissa våran valp. Men jag hade liksom redan börja tagit av min långkalsonger och sånt. Så var insåg jag så här, men gud, hon måste ut och kissa. Och då fick jag bara gå och visa upp mig för Marcus. Vad tycker du? Är det här dagens outfit för bloggen?
Kan vi inte också bara hålla med om att just så här framåt november så är man ju så väl ansad i bikinilinjen också.
Den hoppas jag. Den, ja, han suckade mest och nej, han tyckte det var ganska underhållande faktiskt. För det såg faktiskt inte klokt ut.
Man är också lite glad att ni bor på en ö, tänker jag. Ja. Det känns ju bättre än om du hade kommit ut liksom på Stureplan.
Ja, men det är lite avskärmande. Vet ni, för apropå det, trevnad. Nu blir det så här, jag ska inte prata om min hygien. Den har blivit avsevärt mycket bättre. Nej, jag ska bara. Eller det har den, men du skiter det då. Det var inte det. Utan jag, men däremot, apropå att vi bor på ö. Och jag har gått och tänkt på det de senaste dagarna. Alltså med alla de här fåglarna jag håller på med. Mm. Jag har liksom också blivit lite... Jag har ju alltid älskat djur och jag är ju inne på att vi ska ha höns, men vi köper liksom aldrig någon höns. Så att jag håller på att mata våra småfåglar och den här ankan, och de har ju blivit 2 och nu är det en som mer eller mindre har flyttat in. Så häromdagen så ringer Svante på FaceTime och bara, mamma, mamma! För det är en annan anka, det är Blanka, ankan Blanka nu som är mest den som
Ivar och Blanka. Mm.
Och Blanka går gärna in. Och han bara, Blanka var inne i badrummet! Jag bara, va? Alltså nere, då har hon liksom gått in i ett gästrum och in i badrummet. Hon flög in i
fönstret. Ville väl duscha. Ja. Hon har ju sett att du har lite svårt med hygienen, så hon försöker visa dig.
Hon försöker bara vara lite fräsch, Petra. Va?
Men så ringer Svante. Jag bara, hur gick det? Han bara, hon flög in i fönstret, men hon kom ut sen. Hon blev nog rädd. Jag bara, har hon bajsat överallt nu? Han bara, nej, ingenstans. Så kom jag in. Nej, men ankan har bajsat kanske på 15 ställen i köket och i sovrummet och i badrummet.
Nej.
Jo. Jag bara,
Petra, kan inte du lugna dig lite med den här djurgrejen?
Ja, men
kan du inte liksom ändå satsa på vanliga djur?
Nej, men jag vill veta, hur går det med era djur, de här råttorna då?
Ja, det är ju vanliga
eller
djur.
Eller era och era, men jag menar...
Jag vet inte vilket som är fräschare, råttor eller ankor som bajsar inomhus?
Nej, jag tror att det är inte, det är inte klart. Nej. Det var det.
Alltså, det är svårt.
Vi är inte färdiga med dem.
Skadedjur är svårt att bli med. Ja. Nej, men det jag ska komma till är att så här, jag är ändå 40, snart 42 år gammal och har liksom lite känt så här, ja, men jag är så här. Jag tycker om mina fåglar. Jag står för att jag tycker om fåglar. För man
jo,
är lite
jo, men du kanske inte behöver ta in dem.
Nej, det var ju inte meningen. Men det roliga är, i helgen så var vi ute på utflykt. Jag och Marcus och 5 barn och 2 hundar. Mm. Och resten
kände du då så här har Anna det dagligen?
Ja, och då kände jag att så här, I don't get it. Men det är en annan fråga, jag vill inte hänga ut dig så. Nej, men du, jag är så himla ofta imponerad av dig, Anna. Alltså verkligen, verkligen, herregud. Men, nej, men och då var vi där och så var vi upp på ett berg. Vi var där vid liksom Frösvik på Gusundslandet och liksom resten av hela Stockholm var typ också ute i skogen. För alla är i skogen nu. Mm. Så det var väldigt mycket folk. Men så träffar Marcus på en gammal kompis som har gått på så här seglarläger med honom. Mm-hmm. När han var liksom ung. Eller om de hade varit ledare tillsammans. Och de började prata och det blev alltid som så här lumpenminnen typ. Och så pratade han bara, nej, men jag tror inte jag träffat din fru. Och så står vi och pratar och jag och säger, försöker det. Och så säger så mitt i alltihopa, jag bara, oj, kolla! En havsörn! För då är det liksom en havsörn som flyger ovanför oss.
Ja, och han tittar, det är ju spännande.
Jag tyckte att det var, och han tittar och bara, ingen säger något utan alla bara fortsätter att prata. Och jag bara, okej. Då känner jag så här.
Nej. Crazy bird lady.
Men det var inte så att det var en mås i alla fall.
Nej, det var en örn. Och den var väldigt nära oss. Och då tyckte jag att, och du vet, men jag avbröt liksom vad de pratade om. Och så visade örnen. Och de, det var liksom ingen som sa något. Och då kände jag så här. Okej.
Kände du att kanske alla inte delar ditt intresse för fåglar?
Jag får inte outa det här riktigt än. Jag kanske inte var, men så var jag ändå, håller jag på att tänka lite på det. Så tyckte jag, fan, jag står för det. Så gammal som jag är.
Jag älskar att du har ett fågelintresse. Tycker ja. att det liksom skapar en liten bredare bild av dig. Att det inte ja. Bara är...
Min liksom... outfit. Bara ja. Mode.
Ja, exakt. Ja.
Står det, bara... det i din profil på våran blogg?
Ja, det står att fashion är... och så står det birds. Mm. Ja, förlåt, det var ett långt tidsspår om det. Så att jag måste fundera på min personlighet. Så vi återkommer i ärendet. Hur har ni haft i veckan?
Ja, du. Jag har... Nej, men jag hade, apropå fåglar, hände en spännande grej för mig.
Jaha.
Ja, för att jag var lite krasslig i helgen. Så jag hängde liksom lite hemma och sådär. Och så på fredag kväll så slocknar hela huset. Det har länge stått och fladdrat i lamporna. Och jag kan ju absolut ingenting och tänker att jag blundar för det här tills någonting händer. Och nu händer det.
Det var svart.
Det var svart.
Det känns ja. Bra när det är el som är lite sådär haikon taikon. Då blundar man, det känns bra. Mm. Ja. Mm.
Så det blev svart. Och, det började, och jag går och då ska jag hitta, kan det vara liksom någon säkring? Så här. Nej, allt ser bra ut. Och sen tar min kunskap fullständigt slut. Då märker jag också att det börjar bli lite kallt i huset.
Jaha.
Så jag bara, okej. Okay. Ja, jag lägger mig. Jag tar det här imorgon. Gick och la mig. Vaknar på morgonen. Kallt.
Nej.
Ja, svart. Men det lyser lite här och var. Och då är det någon som säger till mig att då kan det vara en fas. Jag bara... En fas.
Alltså går vi ja, igenom en fas nu?
Ja. Ja, ja, precis. Jag bara, vadå? Jag har ju precis gått igenom en skilsmässofas. Nej, men det finns tre faser. Jag bara, ha, okej. Okay. Och vissa då saker som en ung, de behöver alla tre faserna. Och de andra kan gå på en och en. Det är därför den kan lysa, inte den. Jag bara, ha, okej. Okay. Ja, whatever. Och då så får jag hjälp. Så en person som ringer till Fortum, som det inte heter längre, utan lite Elevu eller sånt där, va? Ja. Och säger att hej, det här numret, där funkar det inte, bla bla bla. Och då kollar de och så säger de, nej, det stämmer. Det är deras ingång då av ström, har jag lärt mig, att det också kommer från ström, från dem, ja, från något annat ställe.
Man måste ju också betala elräkningen. Det kan ju vara sådana saker ställer till
det lite. Det började jag fundera på, men då tänkte jag, de brukar inte varna med att fladdra med lamporna.
Jo, det är det nya.
Ja, de bara, nu är din jävel, betala annars händer det. Ja. I alla fall.
Man gör så med funkisföräldrar, för man vill hjälpa dem och påminna dem. Ja,
just det där med att vilja hjälpa funkisföräldrar tror jag aldrig hört talas om. Nej. Men absolut.
Mm. Fortum är bra på det.
Ja, ja.
De
okay,
är,
ja.
Det är de.
Ja. I alla fall, inom 2 timmar så kommer de ut med båt.
Oj, det var något helt major fantastiskt. Här. Jaha, vad bra. Mm.
Och 2 killar kommer ut, går till den här då...
skåpet, typ. Elskåpet, elcentralen.
Masten, ja, som sitter uppe på en mast.
Jaha.
Så att de klättrar upp i masten, står där och tittar och grejer lite. Och så plötsligt ropar han, jag hittar felet. Jag bara, ja vad bra. Ja, det är ett fågelbo här inne. De har gnockt av allting. Jo visst. Så då bara vände han på det här. Så bara, det var bara smulor av allting. Så då bytte de alla grejer. Och så bara puff, så funkar strömmen igen. Och de bara, hej då, inte en spänn. Tyckte jag var väldigt fint. Bara kom ut och laga hela mitt...
Välgörenhet.
Jag bara, vill du gifta dig med mig?
Ja, du bara, det kom in på lite kaffe och sen så band du fast honom i attefallan. Mm.
Men jag hade ju gjort kaffe. Men jag glömde fråga om de ville ha det.
Det var så mycket.
Jag blev lite liksom.
Du blev lite till dig. Kommer det parar på besök?
Men kunde du, då blir man ju också lite nyfiken. Du hade gjort kaffe. Hur hade du gjort det på öppen eld? Eller funkade spisen?
Nej, den funkade. Ah, ja. Det var en av de sakerna som funkade. Ja.
Det kändes ändå lite tryggt den.
Men alltså, det ska ni få en gissning.
Anna dricker kokkaffe på spisen.
Jag mår det, mina bönor och så trampar
jag tänkte att hon så här, om hon hade haft en kok... Det låter som att hon kokade det.
Ja, då hade jag skitit kaffet kan man säga. Ja. Men ni ska få en gissning nu. Hur tror ni att Kalle och Pelle tog det här med att vi inte hade något internet?
Ja, det var som förmiddagen. Julafton för dem. De älskade det, tror jag.
Mm, precis så. Mm. Jag bara kände så här,
Hur många timmar var det?
Jag vill aldrig mer leva utan iPad, internet eller någonting. Alltså, det är helt sjukt.
Du får någon sån här dieselgenerator där hemma som drar igång om det händer, händer.
Jag får ångest när jag hör det här. Och jag förstår dig, för jag har upplevt samma sak. Det är ett rent skärt helvete. Det är ett helvete.
Barnen blir som den här hackspetten i Kalanka.
Ja.
Fast med liksom så här, mamma, internet, kommer ni, mamma, kan du dela, mamma, men vad ska vi göra då, jag tänker inte äta om inte internet kommer, alltså, så här, jag bara, vad har ni lärt er att hota, vem har lärt er sådana dumheter, helt gräsligt.
Alltså tjatet också, för jag upplevde det där när vi var ute och åt, kommer ni ihåg när jag var själv med alla barnen ute och åt och firade barnens kusin?
Mm. Mm.
När vi kom hem då, när man var helt slut och bara ville lägga sig i soffan och ta ett glas vin.
Mm.
Precis när vi kliver innanför dörren så bara blir det kolsvart. Det var ju också kolsvart ute då, för det här var ju på kvällen.
Mm.
Kolsvart hela huset.
Och det var spännande i 2 minuter ungefär.
Två minuter var det spännande. Det var också skönt att jag hade äldsta sonen hemma när jag var tvungen att gå ner i källaren och kolla liksom elskåpet. Allt funkade. Tittar man ut, hela Täby är nedsläckt. Då var det ju strömavbrott överallt. Frans har sån panik, för han har noll batteri på iPaden. Han har typ ingen batteri på sin mobil. Alltså du vet, han hade bestämt att han skulle hem och göra popcorn. Alltså allt faller ju. Plus att då blir det ju också så här, nej men vi kan inte heller titta på tvn. För den kan vi inte heller få.
Nej.
Alltså det var... Och...
Det behövs 2 dieselaggregat. 1 till Täby och 1 till Storholmen.
Ja. Och hur lång tid tog det?
Tog en timme.
Mm.
En timme.
Det kan bli, den timmen kan kännas väldigt lång. Jag hade ju då...
Det är roligt när du säger en timme, Anna.
4-5 timmar.
Ja, exakt. För det känns som när man pratar om det att folk bara, gud, flera dagar var de utan internet. Man bara, en timme.
Men det som jag också reflekterade över i det här, att jag var så här, men barnen, hörde ni? Det var liksom ett fågelbo där uppe. De bara, vem bryr sig? Så att de tycker liksom inte att sånt är spännande. För de är bara fokuserade på så här, var är mitt internet?
Mm.
Jag skulle kunna säga liksom att glassbilen står här ute. Det är fri glass, fri godis. Så att, då skulle de i och för sig gå ut dit. Men skitsamma. Det är liksom, det som andra barn kan tycka är så här spännande och man kan vilseleda lite, det funkar inte med mina.
Ja, men då har de ju fastnat i, alltså det är ju fastna grejen. Att så här, då det, man vet ju hur svårt det är att avleda, alltid i fastning. Och till och med när det, och då när det är en så stark förstärkare som är borta, att internet inte finns, så är det ju väldigt svårt att avleda. Då behövs det liksom kanske en hög med glass för att det ska kunna funka. Men då funkar det i 3 minuter.
Man uppskattar ju internet ganska hårt sen.
Jag kom just på att jag ljög för att jag sa att bägge barnen, Kalle var inte hemma, han sov över hos en kompis. Jag fick ett samtal vid 12 där han absolut skulle hem. Och jag var så här, jag kan inte hämta honom nu, det går inte.
12 på natten då?
12 på natten,
då,
alltså. Och jag var så här, så då fick jag prata
men
med honom.
Men var han på ön eller på fastlandet?
Nej, han var på andra sidan på fastlandet. Mm. Och så säger jag till honom, men Kalle, om du sover över... Så får du en legogubbe. Du får en legogubbe imorgon. Han bara, varför sa du inte det på en gång? Klick! Funkar det? Han såg hur bra. Var där till 3 dagar efter hade du hur bra som helst. Nej, förresten, vet ni vad han gjorde?
Nej.
Jag skulle hämta honom 3. Gjorde det. Då kommer han inte. Så ringer de och så säger de att han vill inte gå nu. Jag bara, nej, men vet du vad? Då får han ta färjan hem, sa jag. Så
ja, kan igen. Jag.
Ja, de följer med honom ner. Han tar färjan, åker hem. Jag säger till dem, säg till killarna på färjan att han får inte kliva av förrän han är på norra.
Mm.
Det sket han i. Han kom till restaurangen och kom på att jag kan gå härifrån och gå fortare. Kliver av och går hem från restaurangen själv. Utanför klibben. Var inte det ganska...
Men det där är ju jättekult och det har han gjort en gång tidigare. Det där är ju sådana milstolpar, Lisa. Det där är ju så mäktigt. Och där är ju igen, som vi pratade om det var förra avsnittet, att så här... Vad han kan, då tänker man så här, gud, framåt. Att man direkt tänker så här, han kan klara sig lite, du vet. Så här, det är ju så
man får ju lite hopp då inför framtiden, hur mycket lite, mer de kan.
Det är också
kunna.
Lite läskigt, för jag vet ju inte om han skulle kunna komma bort. Nu hade han som tur var mobil med sig och ringde mig, men den är ju ofta urladdad, eller han har den inte med sig. Och gör han en sån grej, och han inte kommer med färjan när han ska, jag har ingen aning om vad han är då. Och det är ju det som är det jobbiga med våra barn, att det funkar nästan.
Men det är ganska bra på eran ö.
Det är ju en stress också att veta att så här, om han då kommer bort, så vet man ju inte hur han reagerar. Han kanske är jättelugn, men han skulle ju kanske också kunna få ett, för jag tänker, så skulle jag i alla fall kunna vara med Frans. Det skulle kunna vara lugnt, men man vet ju också att han skulle kunna bryta ihop och det skulle krisa fullständigt. Mm. Liksom. Och det vill man ju inte heller utsätta dem för, att de blir rädda eller oroliga på det sättet. Så att det är det som är lite lurigt med våra barn.
Ja, ja, det är svårt. Mm, det är svårt. Det är svårt.
Ja, själv så hade jag ju en, det är som att vi gick tillbaka i tiden lite grann. Vi har ju äntligen då påbörjat ADHD-utredningen med Frans. Det har bara ett års tid. Har det liksom
men har ni stått i kö typ, eller vad är det som har gjort att det har tagit ett år?
Nej, men ja, vi har stått, först var det i kö. Skolan skickade miss i december förra året och så blev vi kallade i januari. Sen så har det blivit avbokat 100 gånger och sen så trillade vi ur kön och fick börja om igen. Skolan har verkligen legat på och varit jättetoppen liksom och tjatat på BUP. Och nu blev vi kallade då. Då ringde läkaren upp mig och så skulle vi då träffa läkaren. Frans skulle vara med och så vi skulle vara med. Och då tyckte jag att det kändes lite märkligt, för att när vi gjorde första utredningen då var det ändå att man träffade läkaren i slutet. Man hade ju ändå psykologsamtal först. Först jag och Henrik och sen så var Frans och gjorde massa tester och så vidare. Men så tänkte jag så här, jag har ingen aning om vilken ordning de jobbar i. Så att, ja, vi tackade och tog emot och Frans skulle ju absolut vara med. Och då gjorde vi så att vi hämtade, Frans fick åka till skolan på morgonen. För vi skulle vara där vid 11, så vi åkte och hämtade upp honom då på skolan. Och då hade vi ju sagt att han skulle till läkaren. Så när vi hämtar Frans på skolan, dels tycker han ju att det är jätteroligt att vi kommer och hämtar, för det gör vi ju aldrig eftersom han åker taxi. Men då kommer han med fröken då, för man får inte gå in i skolan, så hon åker ner med honom till där vi står på parkeringen. Och så säger han så här: Åh nej, jag vågar inte träffa läkaren, jag vill inte träffa läkaren, åh nej. Fast han är ändå lite glad, han tycker ändå att det är lite spännande ju att vi ska åka från skolan tillsammans och sådär. Och då, det blir också så himla svårt, för jag känner hela tiden så här, vad ska vi säga till Frans att vi ska göra? Vi har ju sagt läkaren och det är ju läkare, men det är ju inte ett läkarbesök.
Nej, jag vet, den är svår.
Han är inte sjuk, men eftersom han är så icke-medveten om sina svårigheter så går det ju inte heller att förklara för honom. Nej. Men samtidigt så är han ju så pass mycket äldre nu mot för när vi var där när han var 3 och vi gjorde utredning för autism. Det är ju jättestor skillnad.
Ja, verkligen.
Men jag så tänkte så här, vi får ta det som det kommer. Nej, men vi var så här, nej, men läkaren kommer vara jättesnäll, det här kommer gå jättebra, det är inget farligt. Liksom. Han bara, jag kommer ta spruta, jag kommer inte ta spruta. Nej, men vi ska inte ta spruta. Ja, och så åker vi dit. Och då är det också så sjukt när man ser den här BUP-skylten och allting, det kommer liksom som en så här ångest över en. Hur mycket tillbaka. Vi hängde där då under den där perioden. För vi har liksom inte varit på BUP. Eftersom han inte haft medicin eller någonting. Så var det utredningen. Sen har vi inte haft med dem att göra. Det minsta lilla liksom.
Nej, det är habiliteringen.
Ja, exakt. Och då kände vi så här. Men gud, eller vi. Jag i alla fall kände så här. Gud vad sjukt. Nu är man tillbaka så här. Men samtidigt så var det också lite så här skönt. När vi gick in där genom porten. Att man kände. Nu har man ju inte den där ångesten som man hade då. Då var det ju varje gång man öppnade den där dörren. Så var det ju så här. I början levde man ju på ett hopp, att så här, hoppas de säger nu att det inte är något, hoppas. Och sen det där hoppet försvann ju sakta men säkert inför varje möte man var där. Och man blev mer och mer låg och deppig. Och liksom. Nu kändes det ju mer som att vi faktiskt skulle till tandläkaren eller till en läkare. Alltså, det var inte värre än så. Och det var ju ändå ganska skönt.
Det är ett kvitto för dig på hur långt du har kommit.
Ja, verkligen.
Ja, men det är också så här, för typ veckan innan när jag och Henrik var och skulle äta lunch så mötte vi en person som bor i samma område som oss, som när vi under utredningen var där med ett av sina barn som var äldre då. Och vi har inte sett den här personen alltså, tillsammans kanske på länge, det är ingen vi umgås med. Men när vi är och äter lunch så ser vi den här personen i Täby centrum och både jag, och då, det första jag tänker är så här, gud, tänk när vi mötte henne där. Då säger Henrik så här, gud vad sjukt. Det var ju henne vi såg när vi gjorde den utredningen. Alltså förstår ni då hur starkt... Hur kan vi båda minnas det? Man minns ju inte folk man har stött på liksom, 6 år tillbaka i tiden. Ja, det var ändå...
Men det är ju lite... Alltså, men... Det är många vittnar om att det är ju... Alltså det är en sån stark händelse och det är ju lite av ett trauma. Eller liksom det är ju verkligen en sån milstolpe. Och där och då så känns det ju jobbigt. Nu som du säger har du kommit mycket längre. Men det är klart, det sätter sig hårt.
Ja, men då går vi upp i det här väntrummet. Och så vi var ju också ute i god tid. Vilket man inte ska vara med våra barn. Man ska ju komma precis när det är dags.
Ja, gud ja.
Så vi sätter oss där i det här väntrummet. Och då tänker jag så här, gud vad bra det går. Men man vågar ju inte tänka det. Men Frans sitter ändå på en egen stol. Han sitter helt tyst och det är andra i väntrummet. Och han snappar ändå upp att man ska viska. För han hela tiden kommer han till mig och så här, när är det våran tur? Alltså han viskar verkligen. Och det kändes ju ändå. Jag tänkte så här, det går ändå bra. Liksom. Sen är väl också ett väntrum på BUP är väl inte det man är mest orolig för att han ska bete sig...
Nej,
illa eller märkligt.
Nej, fast nu under corona så har de inga leksaker eller någonting framme.
Nej, han alltså, gillar ju andra sidan inte leksaker så det gick ju ändå ganska bra. Han satt där och tittade och var ändå så här. Ja, och vi sitter där och väntar och nu kommer också ett litet sidospår med som var jävligt märkligt. Då kommer ut en pappa och en son från något rum, ska väl gå hem. Och pappan bara, vänta lite, jag ska bara gå in här och springer in på toaletten. Jag sitter precis vid toaletten. Stänger dörren och så bara...
Nej. Nej,
jag bara, och det blev ändå ganska många i det här väntrummet. Så jag bara, och så nej, bara, tänkte jag så här, nej, men han skulle ju bara ta av sig brallorna. Det var lite krångligt, tänkte jag. Och så bara, det här var så jobbigt, va? Nej, det kom inget sånt, tack och lov. Men det var så oerhört märkligt. Så snälla alla ni som går på BUP, går på toaletten, ta det lite lugnt med krystandet, känner man ju ändå.
Det han var hård, det var roligt att han var så panikkrystade. Att det annars kan
ja,
det
vara såhär,
att han bara bajsar på att jag får springa in fort.
Nej, det var oerhört märkligt. Ja, det var bara ett litet
sidospår. Det var ett sidospår. Ett
bajssidospår.
Efter det där
jag
så började
bara,
jag Frans.
Nej,
det var inte riktigt riktigt. Nej, tyvärr.
Du kände igen det här från folk nära dig.
Det jag kände igen det från förstoppade barn.
Hon
har hört
det från en vän,
typ.
Som förstoppade
barn. Nej, sen, ja, man skulle kunna tro att han födde ett barn nästan också. Det var väl andra alternativ.
Mm. Okej!
Okay. Ja. Sen då börjar Frans.
Nu går
då tycker Frans då att det är lite tråkigt där. Så då börjar han så här, när är det min tur? När är det min tur? Ni vet när det trissas upp mer och mer och mer.
När man känner oron själv, bara nej.
Och bara... Ja, men det snart hon kom. Då var klockan ändå över 10 liksom. 11 skulle vi vara där. Över 11. Ja, och sen så helt plötsligt då så bara... Nej, nu orkar jag inte mer. Jag orkar inte mer.
Börjar han då så här.
Så bara... nej, jag orkar inte mer. Nu blir det gult. Nej, nu är det rött. Nej, nu går jag. Och så reser han på sig och ska gå därifrån. Och man bara... Nej, du vet. Man orkar ju inte.
Ja,
då kommer läkaren. Precis då. Så pappan som sitter mitt emot oss. Han som bajsar har gått hem, tack och lov. Det är en annan pappa som inte bajsar. Han säger så här, det var i grevens tid.
Ja, saved by the bell.
Ja. Ja, då får vi gå in då med den här läkaren. Sätta oss i ett rum med fyra stolar utspridda så här runt ett runt bord. Med gråtservetter, ni vet, i en sån här ask i mitten.
Och Kleenex.
Inte en leksak, ingenting. Nu gillar han ju för sig inte leksaker så det spelar väl ändå ingen roll. Men ändå, där ska vi in och sätta oss. Och Frans bara, sätter sig där. Och då hittade han några pennor på det här bordet. Så han började rita på den där servetten också för det fanns inget papper. Det var typ det enda han satt. Och hon bara, du kan rita där, Frans. Jag kan ge dig ett vanligt papper också. Så fick han ett papper och så bara, tittade hon så här på Frans. Och han bara, sätter sig där och kluddar. Och så kollar på mig Henrik och bara, ja, berätta. Ni tycker inte att ni har fått tillräckligt hjälp. Berätta lite för mig. Man bara, nej men, alltså, det här är Twilight Zone. Vi är så pepp nu för att äntligen dra igång den här utredningen.
Ja, ja.
Vi har skickat in papper, skolan har skickat in papper. Så vi bara, berätta, vad är problemet?
Nej men skojar du?
Nej, och Frans sitter ju där.
Ja.
Frans är inte döv liksom.
Nej.
Mig veteligen. Han har ändå hörseln i behåll och så vidare. Ja. och liksom, man har gjort så många såna här grejer. Så jag tänker så här, Anna, ta det lugnt nu. Det här kommer bli bra till slut. Då säger hon så här, Frans. Då börjar hon ändå fråga Frans så här, vilken skola går du på, Frans? Ja, så säger han, skola. Är det roligt i skolan? Nej. Jag hatar skolan, säger Frans. Det gör han inte. Så han skrattar också lite så här för att han inte kan hålla sig. Ja, vilka ämnen är roligast i skolan? Och så bara, det blir också lite för stort och för svårt att fråga
verkligen.
Frans.
Ja, men verkligen.
Det är liksom, har du vänner i skolan, Frans? Alltså du vet, dels så känner man så här, frågorna han får blir för svåra för honom och för stora. Mm. Frans har tappat intresset för länge sedan. Så då börjar hon också ställa frågor till oss. Ja, hur funkar det på skolan? Hur många är de i klassen? Och du vet,
men vänta, är detta en ADHD-utredning?
Ja, men är ni kallade till en utredning eller bara ni kallade till
BUP? Ja, det här är en utredning. Ja. Så vi svara på de här frågorna. Och till slut så liksom Frans bara, jag orkar inte mer, nu vill jag åka. Nu vill jag åka.
De bara, ja, han har ADHD. Där har
vi. Får vi ge.
Det är klart.
Ja. Så han får sitta med en mobil. Och då börjar hon så här, ja, hur funkar det hemma med Frans och syskon och så där? Hur är det med konflikter? Och vi bara, ja, det är väl som det är, syskon emellan. Så bara fortsätter de här frågorna, men de blir lite mer och mer som man känner så här. Men till slut får vi säga så här, alltså det känns inte helt bekvämt att sitta och prata över huvudet på honom. Han sitter ju här i rummet liksom. Mm. Och jag tror också att det är därför Frans blir mer och mer stressad, för att han hör ju ändå att vi pratar om
honom. Och ni blir illa till mod, så det känner ju han såklart.
Och är det något de har krafter kring, så är det ju att känna när det är något som är awkward. Det känner de direkt. Gud,
ja. Exakt. Så han blir ju så här: nej, nu vill jag åka, jag måste åka, nu vill jag gå. Så går han ut dessutom, han lämnar rummet och går. Mm. Och hon bara, oj, sticker han nu? Vi bara, nej, men det kommer han ju inte göra, för att han är ju ingen rymmare på det sättet. Så han kom ju tillbaka efter en stund liksom, och då var han ju alltså gråtig istället. Mm. Men då passade vi på så här, nej, men det funkar ju inte liksom. Vi förstår liksom inte riktigt poängen. Hon bara, nej, alltså, ja, ni ska, vad dumt att det blev så här, att ni inte tyckte att han skulle höra och vara med. Det skulle ni ha sagt. Man bara, men hur skulle vi veta att det skulle gå till? Och då kände jag
var
så
här, helt ärligt. Var det hennes första utredning?
Nej, men jag kände så här, de här jobbar på BUP. Man tror ändå att vi ställer ju frågor till dem. Vi går ju dit, vi funkisföräldrar, för vi vill veta hur hjälper vi våra barn bäst. Hjälp oss nu, vad ska vi göra? Ge oss redskap, ge oss liksom kunskap. Mm. Och då kände jag så här, jag skulle ju fasen kunna ta över hennes jobb. Mm. Jag vet ju hur man skulle kunna ställa frågor till ett sånt här barn.
Jag menar, det är väl bra att han blir inkluderad, tänker jag. För det är klart att han ändå är så pass stor, så det skulle han kunna bli. Men man kan ju inte vara så här, ja, utan man måste ställa så här. Hur är det skor? Alltså man måste ju prata till barnet på ett vettigt sätt.
Alltså, vad är det här?
Men inte så massa konflikter, hur är det konflikter och sånt och hur, alltså så här, koncentrations...
Jo, nu kommer det sjuka innan vi får lämna det här mötet. Då säger hon så här, berätta för mig, var föddes Frans? Jag var tvungen att tänka jättelänge och bara, Frans, var föddes
du bara, fem barn, alltså någonstans i dike, alltså det gick så
här. Vilken vecka föddes han i?
Nej, åh gud.
Jag bara, och då var jag tvungen att säga så här, jag bara, alltså du får ursäkta, men... Jag har fem barn och det här var ju liksom snart 9 år sedan då. Jag tänker att vi har ju gjort en utredning med Frans där ni har alla såna här grejer om förlossningen, hur länge jag ammade och så vidare. Det står ju faktiskt i hans utredning. Det måste ju ni ha i en journal. Mm. Jag är jätteledsen, men jag blandar ihop allas barn.
Men
alla mina barn.
Det är väl det hon måste göra, om man är prematur eller någonting. Mm.
Ja, men det sa jag också. Han är fullgången, men jag vet inte exakt när. Och jag vet inte exakt när jag slutade amma, men jag ammade. Men då undrar jag också så här, kan inte hon, om vi då har, jag kan förstå om det är ett barn som ska börja sin första utredning, men här har vi ett barn med autism, han har en utredning, det finns på papper. Kan man inte gå in och läsa hans journal och se, för hon bör också fråga så här om talet, det gjorde hon när han gick ut. Jag tycker ändå att det låter bra när han pratar nu. Man bara, ja, han har ju en språkstörning, men han pratar ju bra när han vill saker, typ att han vill gå härifrån, då är det ju klockrent liksom, nu går jag. Men varför kunde hon inte ha läst innan? Det här blev ju jättetokigt.
Jag måste säga, jag förstår inte ens vad de här frågorna har med hans ADHD att göra. När vi gjorde en ADHD-utredning på Pelle så var det liksom... Det var så här, hej, nu gör vi så här, nu, vi ses 3 gånger där och du är med. Och när vi var på plats så skulle Pelle göra saker, han skulle kolla
på saker.
Ja, det
var ju så vi hade tänkt att det skulle vara.
Konkret, det här att sitta och flummigt prata om barnet när barnet är med. Jag fattar inte vad det har med det att göra.
Nej, och jag tror att det är det första gången så är det, jag tror vi ett första, om vi säger att Frans inte hade haft någon diagnos och det var första, då tror jag att de måste fråga så här, var det normal förlossning, gick han upp i vikt som han skulle
när
han
var liten? Ja, men jag tror inte det var det, men du menar också frågorna till Frans liksom, Lisa. Jag tror att så här, om man säger så här, nu har ju Frans och dina barn och mitt barn som också gjort en ADHD-utredning som inte heller gick till så här. Utan där gjorde vi en kognitiv utredning och bedömning för att se om han ska gå i särskola eller inte. Vilket gjorde att då sa ju psykologen där, hon bara, jag tror att ni ska göra en ADHD-utredning typ. Jag tycker det kanske vore på sin plats. Och så vi behövde knappt ens göra utredning, för då hade vi ju, hade han ju redan autismdiagnos och så vidare. Så det var så här. Men jag tror att när, om vi säger så här, barn som går i vanlig skola som inte har någon annan diagnos ska göra en ADHD-utredning, då får de så här, de får massa papper. Alltså jag har en vän som är ute på sin, hon, då får de papper med så här självuppskattningsfrågor. Då är det jättemånga.
Men det har vi också gjort.
Nu?
Både vi och skolan har fyllt i de här 200 jo, men då ska frågorna om Frans. Liksom.
Ja, men jaha, barnet själv ska göra det när de börjar bli typ 9-10 år. Det kan inte Frans göra. För det barnet som jag vet om är lika gammal som Svante. Och han orkade ju inte fylla, det var ju svinjobbigt, men det var så som barnet.
Men jag tänker, det är ju en sak om du normalstörde över.
Ja, men det är precis det jag menar. Så det känns som hon gick efter någon mall som inte var anpassad på något sätt.
Nej.
Liksom.
Nej.
Jo, men hon kanske ville så här, man kan förstå om hon ställer lite frågor för att hon också vill se hur han är. Ja. Alltså, för att locka fram saker. Men det här var ju helt märkligt. Så det hela slutar ju med att hon fick väga och mäta Frans. För det ska ju läkaren göra då. Mm. Och lyssna på hjärtat. Och sen så fick Henrik gå väg med Frans till bilen. Vi hade ju också lovat McDonald's som han tjatade om. Och de fick sätta sig i bilen. Och så fick jag gå in och så fick jag svara på lite fler frågor. Och då fick jag ju igen säga så här. Liksom, vi kan ju inte ha med honom när han, alltså, sitter och pratar över hans huvud. Du får jättegärna, du kan ringa mig och ställa de alla frågorna. Om du inte tycker att vi ska komma hit flera gånger. Men det här blir ju lite
det borde
ju
också
knasigt.
Vara en psykolog eller någonting som kanske ska prata med honom.
Men det kommer nästa gång. Nästa gång, ja, nu ska frågor, vi träffa en psykolog.
Så här, trivs du i skolan? Är det läkare? Alltså läkaren tänker man så här, jo, för medicinering och ja. Nej, det var oerhört
märkligt. Det som jag tyckte blev så märkligt, för jag tänkte, ska vi berätta det här för läkaren och sen för psykologen?
Ja.
Alltså, nej, det var oerhört märkligt.
Ja, men hur kommer det bli? Alltså hur går ni vidare sen liksom? Alltså vad blir nästa steg?
Nej, men nu ringde den här läkaren mig. Hon var ju jättegull och så, men det gick ju väldigt konstigt till allting såklart. Men då ringde hon sen och sa att nu så, det är också så konstigt, nu kommer vi då träffa en psykolog. Så han ska vara med då. Nej, han ska inte vara med på psykologen, så var det. Då ska han inte vara med. Sen ska vi komma tillbaks och träffa en överläkare och den här läkaren och få ett utlåtande. Och då skulle Frans vara med. Och då sa jag så här, men ska Frans vara med då? Ja, det vill man när man ska prata eventuellt medicinering. Och då tänker jag också så här, men där måste man ju se från barn till barn. Frans kommer ju inte, han kommer inte vilja sitta där, för han kommer inte ha ork och lust med det. Han kommer heller inte förstå vad de säger om den här medicineringen. Liksom. Det kommer han inte ta till sig.
Får jag säga en grej innan? För jag ska ju snart lämna er. För jag har ju då en och en halv timme samtal med Försäkringskassan idag. Där jag ska prata om Kalle och Pelles tillkortakommanden och bli som en blöt katt. Så om ni vill leverera en öl till mig efteråt så tar jag gladligen emot det. Skitsamma. Det som jag förvånar mig när jag har gjort det som du pratar om, Anna. Eller när man är på ställen där de liksom så här vet att barnen har funktionsvariationer. Till och med ställen där de faktiskt jobbar mycket med det. Så är det att det verkar som att de typ inte vet hur såna här barn fungerar.
Nej.
Och att man sitter där. Exakt. Och så får man en känsla av att de så här, men gud, varför är han så här jobbig typ? Men det är ju därför vi är här. Vad är det du inte, alltså, och att jag ska behöva sitta och försvara och förklara mitt barn i de situationerna när jag tror att jag är på ett ställe där jag ska få tips. Det tycker jag är jättekonstigt.
Och att de gör det så orespektfullt. För jag tycker inte att man gör det med respekt mot Frans. Nej. Att sitta, ska vi sitta? Det är ungefär som att Kalle och Pelle skulle vara med nu när du pratar med Försäkringskassan och lyssna på vad du säger då om deras dåliga sidor. Varför ska han sitta och lyssna på när vi pratar om det här?
Väl, det är det som är så sjukt, att de, som du säger Lisa, att man undrar så här, vet de inte vad det är? Men det som också är det som går emot, eller det är väl också att man måste så här bjuda in individen. Så man måste se, vissa barn klarar ju det, men det är därför man måste så här, tillsammans i ett samråd med föräldrarna, vad tror ni är bäst? Alltså det är bara den frågan, hur skulle det kunna funka för Frans? Hur skulle det kunna funka för liksom? Men för många barn ska också kunna känna så här, men vadå, för ni bestämt det? Men alltså så att det är väldigt olika, men man måste ju vara...
Ja, men de måste jag tåla mot. De måste
ju men de måste också stämt av innan.
Och återigen så känner man, både jag och Henrik satt ju där och bara tittade på varann och bara, vad händer? Plus att man bara känner hur tiden bara försvinner. Det här var ju liksom arbetstid som vi har kunnat göra bra grejer. Som man bara...
Så du har helt... längtat efter att få göra det här.
Så bara, åkte därifrån och så bara ytterligare ett helt poänglöst möte.
Ja, nej, men nu lämnade Lisa oss. Men det som hon var inne på lite där, eller att så här, att de inte har koll, eller de inte har koll ska jag inte säga, men att man ofta förundras över, herregud, jobbar inte ni med barn med särskilda behov och med olika olikheter dagarna i ända? Och ändå så är det så krångligt. Sen kan det vara så, jag tycker man märker när man är på BUP, för vi har ju varit mycket på BUP för att Svante har ätit medicin. Att många gånger så träffar man så här, nu är en ny läkare. Och läkarna märker man att de har kanske inte den mesta kontakten alltid med liksom.
Nej, precis. Så kan det ju vara att psykologerna har bättre. Men jag blev ändå så förvånad. För jag kände ju ändå så här att jag skulle kunna veta bättre. Alltså, om jag hade hennes jobb så hade jag kunnat hantera de här barnen. 100%. Även om de inte var som Frans, så vet jag att jag skulle liksom. Jag bara kände så här, det var så himla. Det var så, och just det här, när man, vi var ändå så här, vi var inte deppiga när vi åkte dit. Nej. Utan det kändes ändå så här.
Jo, men ni hade kommit ett steg liksom. Som ni hållit på och kämpat med ett år också. Bara, nu händer det lite, nu tar vi ett kliv.
Ja, och det här är ju ingen känslig grej för oss. För oss är det så här, om Frans har ADHD, ja, då testar vi medicin och ser. Det kanske kan vara till hans fördel med massa saker. Så det här är ju inget ångestladdat. Men att känna att man sitter där på ett poänglöst möte
igen.
Där man bara liksom slösar sin energi och tid. Plus att jag tyckte väldigt synd om honom att han sitter. För det liksom blir så här, han förstår ju så mycket mer än vad vi liksom ibland förstår. Eftersom han inte pratar så mycket så tänker man att han förstår inte. Men det gör han ju, han förstår, snappar ju upp. Han har ju ett superminne och liksom kan ju ställa frågor om saker efteråt och så. Och
det
är extra mycket där frågorna liksom.
Ja, men då tänker jag att det är extra viktigt att en person inom vården eller inom som ska jobba med de här har liksom rollspelat det här. Alltså har fattat vad det är liksom, hur man ska göra begripligt för det här barnet och hur det ska liksom, så att det inte blir främmande eller obehagligt eller läskigt eller liksom hur det nu kan, alltså så här, det är det som är, när man träffar på bra personer som jobbar med sånt här så är det ju fantastiskt. Men det är därför man säger att man ska ha sån tur ofta. Man träffar på en assistent som bara är fantastisk. Eller som har liksom, som bara kan fatta hur man ska gå med. Alltså som Svante, alltså så här, då kan man ju välja att göra det lite spännande. Eller göra så här. Eller liksom, hur man ska fånga deras uppmärksamhet. Och sen liksom göra det begripligt. Och inte göra det, och är man åt helt andra hållet så blir det ju bara obehagligt. Och liksom helt oförståeligt för de här barnen liksom.
Ja, men jag kan säga att jag tror inte ens att ett normalt stört barn hade fixat att sitta i det här rummet med de här fyra liksom de här stolarna utplacerat runt ett runt bord med lite så här gråtservetter i mitten. Alltså, och då en person som...
Tur ändå att han inte fattat vad gråtservetter, utan han bara, perfekt, här är ett ritpapper. Och så börjar han rita. Så
ja, han bara körde igång och ritade.
För det här, du bara, åh, här står ett gråtpapperpaket mitt på bordet. Och bara liksom, den känslan hade inte han.
Nu är det terapi.
Nej,
det var ändå skönt. Men det var väldigt konstigt. Nu känner jag ju ändå att vi är på god väg i alla fall att fortsätta. Men det var ju väldigt märkligt.
Ja, ni är på väg. Liksom. Om den är så jävla god, det vet jag tusan. Men ni har ju någonstans här, ni är i någon riktning. Men en sak som jag har tänkt på just med det, och som jag tänkte på, det så pratade vi om hon Sofia, en av våra lyssnare som jobbar på med NPF-säkring av skolprojekt i Östersund. Vilket är fantastiskt. Men jag tänkte på det. Både de, jag har också tänkt på det förut. Och det är det som jag tycker att du vittnar om. När du säger så här, jag hade kunnat liksom sköta hennes jobb. Inte den medicinska delen såklart. Men liksom.
Kanske.
Vi provar lite här bara.
Man ska aldrig säga aldrig där, va? Det vet man inte. Det skulle kunna bli en fin cocktail. Exakt. Som de skulle kunna få kidsen.
Nej, men då tänkte jag så här. Att det man skulle ha. Och sådana här idéer får jag när jag liksom har gått ner lite i ork. Eller i jobbstress. Så tänker jag alltså. Vad fasen ska man göra? För att jag tänker så här. Hur svårt ska det vara? Med liksom att de här barnen och de här människorna med olikheter alltid har funnits i vårt samhälle och finns och behöver stöd på olika sätt. Och det är så svårt. Och det är så många, när man läser olika rapporter hur man ska göra NPF-säkra skolor och så vidare, så är det så här, det är de här instanserna och det är såklart elevhälsa och sånt, vilket är ju toppen och det är så det är. Men däremot så tänker jag också många gånger att kommuner och landsting, men vi säger då kommunen är ju den som driver, som har hand om skolan till exempel. Att så här, man borde ha ett, förlåt, jag har också en valp som klättrar över min rygg här så jag försöker att också liksom, hålla någon typ av koncentration. Alltså kommuner borde ha en NPF ett NPF-råd eller så här föräldrar, liksom lite som man har ett föräldraråd på en skola. Och det behöver inte vara föräldrar heller, men det skulle, jag bara tänker så här, man skulle ha en liksom ett inte föräldraråd, men ett liksom proffsråd av folk som inte är kanske läkare bara, utan också så här, som lever med sådana barn. Det kan vara förlåt.
Alltså, ja, men som Agnes, kommer med sin expertis, alltså från verkligheten, ja, som kanske skulle ha sagt då, ja, så här, ska ni ha de här typerna av utredningar?
Ja, det kan vara specialpedagoger på skolor där det funkar bra. Det kan vara liksom folk från rehabilitering, men det kan också vara föräldrar eller liksom folk som jobbar med liksom, att det inte bara är så här, ja, det är en terapeut som jobbar med intensiv beteendeterapi som sen, vi hade en jättefin tjej som gjorde det, men hon var liksom 23 år gammal och hon hade såklart aldrig levt med de här barnen, och man kanske skulle bara så här ha som ett litet expertråd, och det behöver inte vara liksom ett gäng föräldrar som tycker att det funkar ganska dåligt och vill liksom ut, men alltså någon som ändå vet hur det fungerar och så här, så man bara konstruktivt
vill komma med lite bra input, liksom, och kanske är lite så här, ja, men i det här fallet då kanske man har sagt så här, vet ni vad, när ni kallar till de här mötena, se till att inte barnet, om barnet har andra typer, som i det här fallet då autism, och liksom redan är inne och har en liksom inne i systemet med svårighet här nu, och då kanske man kan hoppa över den här biten, för att dels finns allting i en journal. Och man kanske också inte ska prata över barnens huvud på det sättet.
Nej, men
det
borde absolut vara liksom inte. Nej, men verkligen. Sätt. Ja, men och det känns ju som att det skulle hon, alltså det måste tyvärr ingå inom BUPs kunskap. Där tänker jag inte att man ska som NPF-råd behöva säga till. För det är ändå en verksamhet som måste kunna klara sånt. Det är ju bara under all kritik liksom.
Ja.
Men till exempel så här kommuntjänstemän som sitter och, eller så här politiker som sitter LSS, och tittar på LSS-handläggare.
Ja.
Eller liksom så här politiker som kollar på budgetar och bara, gud vad den här resursskolan kostat mycket pengar, vi tar bort lite resurser där så sparar vi pengar längst ner. Att man så här, hur man ska tänka långsiktigt, hur man ska ha någon typ av liksom plan för att det faktiskt är, och att det inte varje gång ska vara som att det känns som att det är så här, oj, man bara, jaha, är det här nytt för er? Känns det nytt liksom? Och så vet man och vittnar om att det fungerar så dåligt för så många, och jag har liksom bara så här flera kompisar i min liksom kompiskrets bara, som det liksom är så här, när de beskriver saker så är det så här, man bara, ja, alltså det är exakt samma alltid. Jag hade liksom, det är inte som man bara, gud, och, eller jag liksom hade ett samtal med en kompis, min lilla syrras man, och så att liksom, som har ett barn som har fått en diagnos för ett tag sedan, och att så här, det är exakt samma saker som de kämpar med skola och med sånt, om det är exakt samma tankar och frågor och liksom kring barn med särskilt, alltså så här, det är liksom, det finns så många och det ser väldigt likadant ut fastän alla är olika.
Ja, och just det här med informationen som inte når ut, till exempel då det här med skolor och skolval, man bara matas ju med olika skolalternativ till sina normalstörda barn. Ja. Konstant kommer det olika brev om olika friskolor. Och
alltså
liksom,
de där skolbreven, jag bara slänger med brevlådan eller i soptunnan direkt. För att jag bara, ja, det, ni vill inte ha mitt barn, tänker jag.
Nej, men precis. Och har du då ett barn med svårighet, då vet du inte. Då måste du ta reda på själv. Mm. För då är det också så här att kommunen får inte tipsa eller rekommendera skolor, privata skolor då. Mm. Som det är i det här fallet när det är specialskolor. Mm. Och det ska man då jaga runt själv. Kunde det inte komma ett häfte liksom, de här specialskolorna finns, de här skulle kunna passa till ditt barn som har de här svårigheterna. Mm. Det är inte jättesvåra grejer, tänker jag.
Nej, och då får man hoppas på att man har någon liksom handläggare på, vi har liksom haft en bra sköterska på BUP som har liksom bara så här, men kolla på den skolan, hon har liksom tipsat, hon är väl skön, men hon har också vetat hur hon ska prata med Svante, hon har varit jättebra liksom. Men det är ju också det, man är hela tiden personberoende, och det är det jag menar, att så här, det måste breddas kunskap och det måste finnas liksom mer, både runt liksom, ja, men både på hög nivå, alltså upp i bland politiker och tjänstemän på kommuner, och att liksom Att det, jag bara känner så här att det behövs, för att det är inte rocket science, för det är ganska lika varje gång. Nej. Och det är verkligen, verkligen, verkligen samma liksom, jag tror att vi funktionsföräldrar har så otroligt mycket saker som är lika. Vi har ju varit in på det tidigare att man skulle ha så här en handläggare som kunde hjälpa med alla olika saker som ska, man kan liksom få hjälp med.
Och en samordnare, som håller i alla bitar. För det är ju också det att det är så många bitar att hålla koll på. Du ska liksom se till att du har ansökt taxi i tid. Du ska se till att taxin också fungerar och allt fungerar som det ska. Du ska också se till att om man då har medicin, tänker jag, att medicineringen fungerar, att du får din medicin, alltså att du får recept. Alltså, det är väldigt många bitar man ska liksom hela tiden jaga och hålla på.
Ja, men och jag tycker inte att det borde ska vara så krångligt. Men om man då tänker att, så här, inte en, att det är också, det är därför jag tänker att så här, det här rådet skulle även kunna vara icke professionella. Alltså att det inte skulle bara vara så här, psykologen på BUP som överläkare. Man bara... De kanske också måste ha andra, uppenbarligen måste de ha andra infallsvinklar, helt enkelt. Vi lovade ju också förra veckan att vi skulle prata om lite utanförskap och socialt utanförskap och hur man liksom börjar bete, att man får ett annat socialt mönster när man har barn med funktionsvariation. Men vi kände väl också nu när Lisa då behöver sitta i försäkringskassamöte för vårdbidrag för sina två barn. Så hon måste sitta i två samtal efter varandra. Att det vore spännande att ha med hennes vinkel också. Framförallt nu eftersom vi alla har lite olika civilstatus. Att hon nu är separerad. Så att det är liksom, för jag tänker att det kan vara spännande. Så vi får ta det vi lovade att vi skulle. Vi är bra på att lova saker i den här podden. Som vi sen inte håller.
Men vi håller aldrig någonting. Nej. Det är det bästa med oss.
Nej. Så nu har det varit mycket fågelskådning. Så det kan man få komma hem till mig om man vill gå på fågelskådning. Och så ska jag jobba lite mer med fashion. Och Anna och Frans buppresa. Men jag tänker att vi nästa vecka kan ta upp lite mer om det. För det är ju verkligen det som folk vittnar om. Att det här utanförskapet. Och hur man själv liksom växer in i det på olika sätt liksom, eller tvingas in i det, och samtidigt också ibland, lite som jag pratade om förra veckan, att man växer in i, att man också tappar bort sig själv och blir liksom en funkis, att man bara liksom hamnar och då försvinner bort. Men det,
och därför ibland är det andra livet så vanligt, eller så viktigt, det här med jobb och vänner och sånt, för att inte tappa bort sig själv, för att inte bara bli den där funkis.
Ja, men och då är det den sociala där med vänner kan ju vara väldigt svårt ändå, för det blir ändå lite, det blir på ett annat sätt liksom. Men mer om det nästa vecka, och under tiden vi pratar, om ni hör något så här i bakgrunden, så är det min hund som äter på min hand. Det gör faktiskt ganska ont också, så jag försöker prata normalt, men den här lilla bästen gnager på allt hon hittar. Just nu är det
mattes fingrar. Är det någonting mer som ni hör, så är det också min mage som kurrar hela tiden. Men den låter också hela tiden. Man skulle kunna tro att jag är den där pappan på BUP, men det är det inte.
Nej,
det är inte,
du ska snart få gå ut. Vi kommer ha kvar ljudet när du går på toaletten. Men jag var ju också, igår, jag sa det, jag kan avsluta med ytterligare en djurhistoria eftersom jag håller på med djur. Det var ju att Agnes, våran valp, som är väldigt gullig, hon börjar liksom, hon har en ganska... Jag känner att hon har en ganska tung roll att axla. För att hon har liksom Nalas...
såklart. Det är inte så lätt att ta den platsen.
Alltså hon är, men det kommer bli en jättefin djur i det här. Och hon är jätterolig och jättesnäll. Och hon är skithärlig med barnen och så. Hon är lite för vassa tänder, tycker barnen nu. Och hon är lite oral. Minst sagt. Men däremot så igår så skulle hon vaccineras. Och så gjorde hon det. Och det gick jättebra. Hon var jätteduktig hos veterinären. Så åkte vi hem och så gick jag ut en sväng på en promenad runt ön. Och hon skulle bara liksom vila, för jag vill inte ta med henne, för hon ska vila efter vaccinet. Och kommer hem och möts av en hund som ser ut som hon har liksom gått en boxningsmatch. Så hon har ju fått en reaktion på vaccinet. Och svullna ögon. Så vi får åka tillbaka in snabbt som tusan. Och
att det sätter sig just vid ögonen. Är det där det sätter sig när de får?
Ja, men jag vet, det kan ju så svullna runt ögonen. Du vet när man får som en
nosen kan väl också bli.
Och det var ju därför, så när det svullnar runt ögonen och sånt, då kan det ju svullna i luftvägar. Så det var därför det var bråttom liksom. Men hon var super, hon var liksom pigg hela tiden som vanligt, förutom att hon såg väldigt rolig ut. Men och så sen, och det gick bra, och hon skulle först få en kortisonspruta, men då skrek hon så mycket så att då gjorde det ont och hon var rädd. Så då fick vi få en tablett och sitta kvar flera timmar och liksom vaka. Men och sen blev hon bra, och sen igår kväll såg hon normal ut. Men jag har liksom vakat över henne i natt och sådär, för att se att andningen, så jag petat på henne då och då under natten. Hon bara, vad är det nu?
Det är som att de har ett spädbarn nu.
Ja, det var verkligen som har ett ny bebis. Men sen kände jag det igår, eller i liksom, att jag blev bara så här, vad man har nära till den här topplocket som man både så här stresslocket men också känslomässigt. Jag blev liksom helt slut. Av att jag blev så här, nej nu ska den här hunden också bli sjuk och dö. Eller du vet, och inte bara, utan jag bara känner så här, nej men jag... Man känner så här, allt går ganska bra, jag mår ganska bra. Sen är det så här, shit, det är en sån tunn, skör tråd till att jag... Alltså jag blev så här som att någon hade kört på mig med en buss. Jag bara, du vet, jag bara satt så här, jag är helt slut i kroppen. Av att liksom...
Ja, men jag, det där känner jag också igen. Man fixar liksom inte... Man, och jag tror också att det är så här att man är rustad för att klara de här jobbiga grejerna som är kring våra barn och liksom allt vi fixar och allt vi håller på. Det har man kanske rustat sig lite extra för där vet man att det är så. Men när det så fort händer någonting som inte är inom det området, då kraschar man totalt. Jag gör det också, för det behövs så lite för att man ska känna så här, nu orkar jag inte mer, nu katastrofen. Och man blir helt slut, man bara känner som du säger, man är helt tom i huvudet, man har värk i kroppen nästan, man blir helt liksom.
Det är som att det gör ont, det var liksom lite, det är lite samma sätt så här stress när på stormen där förra veckan, att så här, då hade jag också ont i varenda cell kändes det, men då kände jag mig också misslyckad, det kändes jävligt jobbigt och barnen var ledsna och jag var ledsen, alltså det var bara jävligt jobbigt liksom. Men, och då var det helt slut, men det här var också, och det blir ju så, det är väl som att det blir ett sånt stort stresspåslag, för det här blev ju det också på något vis. Och sen så bara gör det så, oj förlåt, så ont i liksom. Jag känner jag bara, alltså gud, jag är så slut av det här.
Hemskt,
och det var ju ingen far, och jag visste nog hela tiden. Så jag var inte rädd, jag kände så här, gud hon kommer dö. Men jag kände att så här, det ligger kvar lite latent av våran förra hund. Och, liksom, och, att så här, och då kände jag, jag orkar inte mer. Och jag började direkt, jag bara, nej, jag orkar såklart. Inte, ska, nu ska vi hitta en, alltså jag orkar inte mer.
Men det var väl en kombination, tänker jag, av att du blev orolig ändå, även om du visste att det inte var jättefarligt, så är det väl en oro. Ja. Och sen så är det ju också det där, när det blir en grej till i ens liv som man ska rodda och fixa med. Det är ju så nästan varje dag ändå. Ja. Och då att sitta där hos veterinären flera timmar och samtidigt vara lite orolig, alltså det är klart att det tar... Ja, nu får ni vila idag.
Nej, vi ska vila. Vi
har en timme kanske.
Ja, vi har
guldfiskminnet.
Ja, exakt. Så sen är det bra igen. Sen är det på det bara.
Sen, ja, känns det sen så blir man utbränd
i kvällen igen. Snart är det fredag.
Jag vet, man längtar ju.
Gud, vad tråkigt. Lever man hela livet och bara längtar till fredag?
Men när fredagen väl kommer,
eller
kanske, jag tänker så här på lördagen, då längtar man ju lite till på måndag redan, för då är det ju jobbigt och intensivt där hemma. Det är så det är att vara funkisförälder, man bara, ha måndag är en bra dag tycker jag.
Ja, måndagen, det älskar jag faktiskt också, Anna, att vi har såna jäkla gulliga lyssnare som säger så här, vet ni att måndagen har blivit min favoritdag för att de lyssnar på de här dårarna.
Ja, det var gulligt. Jag tänkte faktiskt inte på vår podd då, jag tänkte mer att barnen är på skolan.
Jo, men jag vet, men då började jag tänka på att det var någon som skrev så, och det liksom har flera som har skrivit, och det tycker jag är så, det måste vara det finaste någon har sagt till mig någonsin. Jag tänker att det var till mig, och till dig, och till Lisa, det var till oss, så vi tar det liksom personligt.
Det var fint till oss alla.
Ja, nej, men alltså, det var fint till oss alla. Måndag som ju annars ju såklart inte är... Att det kan bli en favoritdag. I love it. I love you.
I love it too.
And I love you, Anna. Anna, nu ska vi sätta oss och skriva lite kortare blogginlägg.
Ja, jag ska blogga lite om dig nu, tänkte jag.
Kan du inte göra det? Så bloggar jag om dig. Så kanske vi kan hålla på.
Nej, 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 nej. Men du håller det till fåglarna. Så
jag håller med fåglarna i mina outfits. Jag ska ta en bild.
Ja, jag ska också, jag ska också bli lite... Ja.
Det kan bli hur bra som
jag
helst.
Kan laga mat. Laga lite mat, kanske baka lite, lägga upp lite...
Ja, det här,
mycket bilder
upp, jag tycker att du ska visa upp otroligt mycket av ditt perfekta föräldraskap.
Det kommer jag också göra.
Perfekt. Ja, men då tackar vi för det då. Och så hörs vi nästa vecka.
Så ses vi nästa vecka då.
Puss och kram.
Ha det bra. Puss och kram.
Hej hej.
Hej hej.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.